Du lyssnar på Kobrans öga av Ann-Kristin Henscher, uppläsare Gunilla Leining. Första delen. Den 2 november. 1. Trots att det var söndag vaknade hon tidigt. Gryningen silade in genom tunna gardiner och bländade som en strålkastare mot de ännu slutna ögonlocken. Minnet av drömmen fanns kvar. Hur slutade den? Hon vred sig ett par varv i sängen för att se om det gick att somna om. Men sinnena var redan inställda på en ny dag och ville inte längre vila. Resignerad vek hon undan täcket och satte sig på sängkanten. Där blev hon kvar en stund och betraktade sina tånaglar innan hon beslutsamt reste sig och gick in i badrummet. Automatiskt satt hon på tvn och tittade på nyheterna samtidigt som hon borstade tänderna, följde av ansiktet och satte upp håret i hästsvans. Hon lyssnade frånvarande medan hon drog på sig träningskläderna. Inget speciellt hade hänt under natten. Inga bomber, inga naturkatastrofer. I varje fall inget allvarligt nog att rapportera om. Influensan var på väg till Sverige och Socialstyrelsen rekommenderade äldre och svaga samt andra riskgrupper att skyndsamt vaccinera sig. Dessutom hade tydligen prisindex ökat med 2,6%. Ulrika Ståhl knäppte av nyhetsflödet och sprang ner för trapporna. Ut i den kyliga morgonluften. Skorna trummade tryckt mot asfalten. Hon sprang fort, utan synbar ansträngning. Fick snart upp värmen och fyllde lungorna med friskt syre. Gårdagens avgaser var borta. Luften var klar och hög. Än var det flera timmar innan trafiken skulle solka ner den på nytt. Vid Nybroplan sneddade hon över gatan och fortsatte längs den öde kajen. Hon kunde förnimma en svag doft av hav. En buss saktade ner och slog följe med henne en bit. Utan passagerare kunde chauffören ta sig friheten och flirta lite på avstånd. Han kände igen henne, visste att hon var advokat. En av de kända som syntes i tv och som brukade uttala sig i tidningarna. Kanske skulle hon åka med hans tur en dag. Då skulle han minnas att han sett hennes bröst gunga, att han känt den imaginära tyngden av dem i sina händer och nästan smakat på sältan i halsgropen. Han tutade lätt när han passerade och höjde handen till en hälsning innan han ökade farten. I backspegeln såg han att hon log. Hon sprang förbi Kärleksudden och Rosendals slott. Pulsen låg på 92 och hjärtat slog jämna hårda slag. En fet and flög upp utan att ta höjd. Tungt flaxade han i säkerhet ner mot vattnet och simmade nonchalant ut en bit innan han vände upp stjärten och började leta efter frukost. Än var det många timmar kvar innan han skulle kunna mätta sig på korvbröd och våfflor från barnfamiljer och andra söndagsflanörer. Hösten hade varit ovanligt mild. Kylan hade kommit smygande först för en vecka sedan. Nu gick det fort. Snart skulle mörkret ligga tungt, människorna förändras, liksom tryckas ihop av otympliga vinterkläder. Energin ebba ut, i brist på vitaminer och initiativ. Lömska depressioner skulle smyga sig in i skrymslen som längtade efter vår. En och annan entreprenör skulle naturligtvis också komma att tjäna sig en slant på ljusterapi och solarier. Omedvetet rätade Ulrika på ryggen. När hon kom tillbaka från sin runda, ätit frukost och läst tidningen, skulle hon kanske ringa till Stefan och höra om de inte kunde ta med barnen och gå på en skogspromenad. Kanske fanns det till och med lite svamp kvar. Trattkantarellerna var tåliga. De kunde göra ordning en termos med varm choklad och ta med smörgåsar, som förr i tiden. Visserligen var det Stefans helg, men hon kunde ju alltid försöka. Det skulle verkligen vara mysigt om det passade honom. Ekskogen bredde ut sig, bitvis riktigt trollsk och fantasiäggande. Även om den inte var så stor till omfånget så hade den genom århundradena fått växa sig stark och förhållandevis mäktig. Tack vare Djurgården hade hon inte kommit att sakna närheten till naturen så mycket som hon befarat. När hon flyttade tillbaka.